Det här då är det som blev rubriken för det jag ska prata över här idag. Ingen är som Jesus Kristus. Inget kan jämföras med hans agape-kärlek. Och det ska alltså handla om Guds agape kontra människans eros och ett sätt att identifiera det falska och det sanna. Och när det gäller att bedöma olika företeelser i kristenheten så kan man ju undersöka då i vilken mån de stämmer överens med Bibelns samlade undervisning eller Bibelns samlade budskap. Ett fundament för en sann och sund tro, det måste vara att där finns ett barnaskap inför Gud. Och det har Anders nämnt, jag tror Sven nämnde det också. Tron måste ju alltså få, det måste gå att få grepp om tron även för ett barn. Och även om man är outbildad och till och med om man har ett intellektuellt handikapp. Tron ska inte vara krånglig. Ingen ska behöva stå utanför som vill vara med. Och det som jag ska ta upp idag, det kan också vara ett sätt att utöva urskiljning. Och detta är då kanske inte för alla. Men jag tror ändå att många av oss har nytta av det här. Kanske inte alla detaljer här nu, men de stora dragen. Och det kan då dels hjälpa oss med att förstå det helt unika med Jesus Kristus och den sanna bibliska tron. Och dels kunna identifiera avarter och villoläror. Och det här, det handlar om två helt olika sorters kärlek. Två olika grundmotiv kan man kalla det. Två helt olika fundament att bygga teologi och tro på. Och då handlar det alltså om eros kontra agape. Där eros är något helt främmande för den kristna tron. Agape däremot. Agape utgör hela den bärande grunden för en sann kristen tro. Och här ska jag säga att eros nu då, det handlar inte om erotik i det här perspektivet, utan det handlar om en slags frälsningsväg. Jag kommer ju att berätta mer om detta längre fram. Och det förhåller sig nog så här att förstår man den kristna kärlekstanken på rätt sätt, alltså agape då, då kan man lättare se vad det har varit för förändringar som har skett i den kristna tron och som sker än idag. Men jag tror också det blir ännu lättare att se det om man sätter sig in i vad eros innebär. Det är därför jag vill ta upp båda två, även om det är agape som är det fina då. Eros är något, om jag skulle kunna säga, otäckt. Så förståelsen då av eros och agape, det kan hjälpa oss att bättre greppa sann urkristendom. Och det kan också då hjälpa oss att se vad som är korrumperad kristendom. Och de här två vägarna då, de är två helt olika kärleksvägar och två helt olika andliga världar kan man kalla det. Eros och agape. Om man förstår innebörden av agape, då kan man också bättre förstå djupet av det här bibelordet. Ni ser det där va? Från Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och en källa som jag har använt flitigt till det här som jag ska prata om idag, det är den tunga evangeliska teologen Anders Nygren, och han levde mellan 1890 och 1978. Han var en väldigt erkänd teolog. Han jobbade till och med i USA och undervisade där. Han skrev två epokgörande böcker som båda hette Eros och Agape. Och då var det i en del 1 och en del 2. Och de här böckerna är en riktig ögonöppnare, vilket jag tror Sven håller med om. För han var en av de som först läste dessa, tror jag, utav oss som är här. Och jag tyckte själv också det här var ju intressant. Och det här som jag kommer att ta upp här nu, det blir nog lite torrt och tungt ibland, men håll er vakna till slutet, för jag tror helheten är viktig. Och på slutet kommer jag gå in på att vi ska granska till exempel Bill Johnson. Jag ska beskriva honom sen. Vi ska granska honom utifrån er och så agape. Om vi tittar i Nya testamentet så kan vi där läsa att Gud är kärlek. Och här måste vi då komma ihåg att Gud är ju inte endast kärlek. Utan han är vishet, han är rättfärdig, han är helig, han är allsmäktig. Men nu är det alltså då kärleken som vi ska studera särskilt. Och då är det inte vilken kärlek som helst, utan det är agape. Och det är det grekiska ordet för den här helt unika kärleken som bara liksom tillhör Gud. Och det är viktigt att komma ihåg att agape, det är inte en egenskap hos Gud. Utan det är ett uttryck för hela hans väsen. Han är kärlek helt enkelt. Och det är orsaken till varför vi finns till och varför han bryr sig om oss och vill vårt allra bästa. Och när en människa kommer till frälsning så är det ett uttryck för agape, Guds agape. Och egentligen är det så att när människan då gensvarar på Guds agape så leder det till människans frälsning. Men det är ju Guds agape som är motorn hela vägen i frälsningsprocessen. I första Korinthierbrevet kapitel 13, vers 4-8 väljer jag nu till att börja med. Så har vi där kärlekens lov, och där får vi då en första definition av hur dan agape är. Och ordet för kärlek där i den här grekiska, eller i den här texten, om man tittar i den grekiska grundtexten, det är just agape. Och det är samma ord då, agape, när man läser grundtexten där det står att Gud är kärlek. Det är agape det också. Så vi läser första Korinthierbrevet 13, vers 4-8. Kärleken är tålmodig. Tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Och det här är ju fantastiska ord. Men läser man det här med fokus på sig själv, vad tycker ni, blir det inte lite jobbigt då? Det känns lite sådär ouppnåeligt och man känner ju inte igen sig i den här kärleken. Ni kanske gör det, men jag gör det inte. Men då, om vi påminner oss om att Gud är kärlek, då förstår man att det här handlar nog om Guds kärlek och Jesu självuppoffrande kärlek. Här ser vi då alltså att jag lyfter fram några ord där, att agape är lågmäld, tålmodig, förlåtande, osjälvisk, självutgivande, och den hoppas alltid på det bästa. Där har vi hittat några definitioner på agape. När jag har letat så har jag kunnat se att agape förekommer i olika ordformer då i Nya testamentet. Och då är det 116 gånger i den grekiska grundtexten. Och som substantiv förekommer det 64 gånger utav de 116. Det sa jag nu för statistikerna. Men jag vill också säga att agape är ett centralt ord i Nya testamentet. Agape som verb förekom i klassisk grekiska, gammal grekiska, men som substantiv förekom det faktiskt inte alls. Första gången agape dök upp i världshistorien, det var i den första översättningen, den första grekiska översättningen av gamla testamentet som heter Septuaginta. Och agape blev i Septuaginta översättningen av det väldigt innehållsrika hebreiska ordet ahaba. Men nu var det ju först med att Jesus trädde fram och dog för vår synd som agape blev väldigt tydligt uppenbarad. Men agape finns alltså som kärleksform även i Gamla testamentet. Och alltså det faktum då att Gud skapar människan, bryr sig om hur hon har det, visar ju liksom på agape. Och även då när Gud hela tiden förlåter det judiska folket och tar sig an det judiska folket och för dem vidare, det är också ett uttryck för Guds agape i Gamla testamentet. Och det finns ju många sådana exempel. Eftersom agape då inte fanns som substantiv i klassisk grekiska, så kan man tänka att det var, eller man kan förstå att det här var ju ett obefläckat och neutralt ord. Det hade ju inte använts, och det var ju det liksom utan belastningar. Så det var ganska perfekt för Nya testamentets författare att ta det ordet och ge det en rikare innebörd. Alltså Guds självutgivande kärlek. Agape, det är helt unikt i Nya testamentet. Det finns inga andra ord där för den här kärleken. Det finns ett grekiskt ord i grundtexten som används för vänskapen och kärleken bröder emellan, syskon, trosyskon emellan, och det är Philadelphia, namn på församlingar många gånger. Men det är ju något annat än agape. Så i Jesus Kristus så visar sig alltså Guds agape som allra tydligast. Och när Jesus då träder fram så kan man säga att det avslöjas en hemlighet som har legat lite fördold för mänskligheten tidigare. Och när en människa närmar sig Jesus eller dras till Jesus, som är rätt att säga, så går en slöja upp för ögonen och hon kan förstå det här med agape mycket bättre. Aposteln Paulus skrev att talet om Jesus och korset är en dårskap för hedningarna och en stötesten för judarna, men för de frälsta är det en Guds kraft. Och jag tror att just det beror ganska mycket på just agape. Agape är ganska obegripligt för människor många gånger. Så det här är något helt unikt för den judisk-kristna tron. Agape finns inte i någon annan religion eller filosofi. Och även Gud blir ju då till sitt väsen helt unik. Det finns inte någon så älskande och självutgivande Gud som vår Gud. Och det finns ju egentligen ingen annan Gud heller. Och det här gör ju också att Jesus är helt unik i jämförelse med alla andra religioner. Han är ju inte en kunskapsguru eller religiös ledare som bara tycker om alla människor som tycker precis som han. Utan Jesus är Gud, och i honom är Guds agapekärlek förkroppsligad. Och vi ser ju inte minst det i detta bibelord. Från Filipperbrevet kapitel 2, vers 68. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Så på den religiösa scenen så innebar kristendomen en väldig omvälvning, och det berodde då också på att den är helt teocentrisk. Teocentrisk, alltså det är Gud som är i centrum. I Bibeln så ser vi också att kristendomens etik, den ska vara helt befriad från en grundtanke om den troendes välbefinnande och lycka här på jorden. Hör och häpna. Så att vi kan säga att agape är teocentrisk och inte egocentrisk. Och vi ser det ju bland annat i Jesu ord om att vi ska älska Herren, vår Gud, och vår nästa som oss själva. Och vi ska titta lite mer på den osjälviska dimensionen här. Och vi tar detta en gång till. Och jag vill bara betona det här med att från första Korintherbrevet 13, vers 4-8, att kärleken, agape, den söker inte sitt. Och mycket av det som står i den här bibeltexten kan nog sammanfattas just med orden då, agape söker inte sitt. Så agape är med andra ord helt osjälvisk, den är inte självisk, den är teocentrisk. Man kan säga också att Jesu kors står som en bild för denna osjälviska kärlek. Och det här är ju något som gör både den kristna tron och Jesus helt unik bland alla världens religioner och filosofier. Ingen är som Jesus Kristus och inget är som hans agape. Och det är nog detta då som är en dårskap för hedningarna och en stötesten för judarna. För agape älskar där det inte finns något älskvärt, trots att den inte kan räkna med att få något tillbaka. Och agape väger inte, den värderar inte. Och ni vet ju att annan kärlek söker ju alltid efter något slags värde att älska. Och den räknar liksom med, och annan kärlek räknar ju med att få någonting tillbaka, någon slags belöning. Men Gud saknar ju ingenting. Och därför åtrår ju inte Gud någonting heller. Och det gör ju att Gud kan låta sina agape flöda helt osjälviskt, även om det inte kommer någon återbäring tillbaka till Gud. Vi kan läsa om det här då i Apostlagärningarna 17, vers 24-25. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och Gud saknar alltså ingenting, och han ger förbehållslöst av liv och anda och allt möjligt åt alla människor. Han låter ju solen skina över alla människor. Han låter det regna över onda och goda, som det står. Och det står ju också att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så då kan vi säga följande, utöver vad vi har summerat tidigare, att Guds agape är spontan. Den är villkorslös och omotiverad. Han bara älskar utan något särskilt motiv. Något som är viktigt här, det är att Guds agape säger ingenting om oss människor. Den säger ingenting om människans eventuella kvaliteter. Det är inte det det handlar om. Utan den agape visar någonting utav Guds enorma kvaliteter. Och han älskar trots synden, inte på grund av synden. Men så är det ju ändå på grund av synden som Gud kommer till oss i Jesu gestalt för att frälsa oss. Så att det är inte på grund av någon förtjänst från vår sida. Vi är inte märkvärdiga på något sätt som gör att Gud älskar oss. Synden, det vet ni ju, att den utgör ett gap mellan Gud och människan. Och det är ju endast Gud som kan överbrygga det här gapet då. Och han gör det alltså genom att stiga ner i Jesu gestalt. Och hur illa den är ställt med en människa, så utgör det aldrig något hinder för Guds agape. För att Guds agape är till sitt väsen syndaförlåtande. Och man kan säga att Guds agape har syndare i sitt sökarljus. Och det är också bibliskt att säga så. För att i Romarbrevet 5:8 så står det: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och Markus evangeliet kapitel 2, vers 17: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så jag har lagt till här att agape är syndaförlåtande. Men man kan också säga att Guds agape är skapande. För den kan skapa ur något som inte finns. Den skapar ett värde hos mottagaren för hans kärlek. Och han skapar något som inte fanns där tidigare. Jag tycker vi kan se det i våra egna liv. Många av oss kanske har kommit en krånglig väg. Så av en syndare kan Gud med sin agape kärlek skapa en människa som är både from och vis och god. Och det som inte är älskvärt på något sätt, det kan älskas av Gud till något vackert. Sedan så skapar ju också Guds agape gemenskap. Vi ser det inte minst idag, men vi ser det ju också på att Gud vill återupprätta gemenskapen med oss. Guds gemenskapen är något som Gud vill återupprätta. Och när Guds agape får flöda genom oss så uppstår ju också liksom en kärlek mellan trossyskonen. Vår kärlek till andra som också är mottagare av Guds agape. Det är något som Guds kärlek skapar. Vi har sedan ingen förklaring till varför Gud älskar som han gör. Utan han är helt enkelt bara kärleken. Han är agape. Och med den kärleken så söker alltså Gud gemenskap med människan. Här har vi något av det jag har pratat om också i första Korinterbrevet kapitel 1, vers 27-29. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Anders nämnde här innan om liksom den uppåtstigande tendensen i falsk kristendom. Och här ska man då komma ihåg något om riktningen. Att agape kommer enbart ovanifrån. Den är helt orienterad från Gud. Människan har ingen egen agape. Hon kan inte själv ta initiativet. Hon kan inte själv sträcka sig i egen kraft och förmåga efter Gud och hans kärlek. Och för att visa på denna omotiverade kärlek då, så utväljer Gud det svaga och frälser syndare. Och det här är ju lite märkligt, för det här gör att agape kommer i strid med mänskliga ideal som vanligen, det vet ni ju, upphöjer det framgångsrika, det rika, det kloka, visa och starka och så vidare. Så man kan säga att agape går i motsatt riktning jämfört med all annan kärlek. Människans egen kärlek då, den har inga av de kännetecken som är så utmärkande för Guds agape. Människans kärlek har alltid ett motiv. Den söker efter en belöning. Och just för att människors ideal och kärlek skiljer sig så radikalt från Guds kärlek, så åstadkommer faktiskt agape också splittring ibland, hur det kan låta. Men så är det. Guds agape kan leda till konflikt, trots att det är den finaste och renaste kärlek som finns. Men trots allt detta då, så är Guds agape lättillgänglig i förhållande till annan kärlek. Den kräver ju inga särskilda förutsättningar. Den kräver ingen betalning, inget offer, ingen särskild helighet eller så. Som jag sa innan, så kan inte människan i egen kraft närma sig Guds kärlek eller Gud. Istället är det så att människans eventuella hängivenhet för Gud, det är ett gensvar på Guds kärlek som har kommit ner till människan. Och en intressant reflektion här som ni ska lägga på minne. Enligt evangeliet då, så är det inte så att det är människans kärlek som ska respondera på Guds agape. Gud älskar, och så älskar jag tillbaka och så blev jag frälst. Nej, det är tron som ska respondera på Guds kärlek. Alltså med en förtröstan på Guds nåd och kärleksfulla omsorg. Sen kanske någon tänker här nu på den kristna kärleken. Och det vet ni, att den kristna kärleken kan ju uträtta väldigt mycket gott i världen. Men den är också då helt och hållet ett verk av Gud. Genom tron då, så står vi kristna som mottagare av Guds kärlek, och den kan sedan flöda genom oss ut till människor i världen. Det blir ett kärleksflöde. Och det ser vi också i dessa bibelord. Johannes evangeliet kapitel 7, vers 38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och så första Johannes brevet kapitel 4, vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jag tycker man också kan säga så här att där Guds kärlek flödar fram, där är Guds rike. Märkvärdigare så är det inte. Så när man som troende får upp ögonen för vad agape innebär och att den kärleken utgör hela den bärande grunden för den sanna kristna tron och endast för den kristna tron, då får man en helt annan bild av vad tro går ut på. Alltså viktigt att greppa det här. Det är tack vare Guds agape som vi kan bli frälsta genom nåd och inget annat än nåd. Det är tack vare Guds agape som vi kan få bli Guds barn och leva i ett barnaskap. Och det är tack vare Guds agape som vi kan hitta en trons vila. En vila ifrån gärningar, laggärningar och prestationer. Och det är ju tack vare Guds agape som vi kan få evigt liv. Men det är också på grund av Guds agape som detta inte är något påtvingat obligatorium, utan att Gud erbjuder detta fritt för intet, som ett fritt val. Så allt detta underbara med Guds agape, det bidrar ju till att upphöja och ära Gud, men aldrig, aldrig människan. Och det är också ett kännetecken för Guds agape. Så det var agape. Nu tänkte jag säga något om eros innan vi gör en liten paus. Och för att hålla er riktigt på alerten ska jag säga att då kommer en överraskning. Eros är ju också ett grekiskt ord. Och när man då ser på eros ur ett teologiskt, filosofiskt perspektiv så handlar det om en frälsningsväg. En kärleksväg som konkurrerar med Guds agape. Och erosvägen är en av de värsta konkurrenterna till sann kristen tro. Eros, det förekommer inte en enda gång i Nya testamentet, tack och lov. Och det är intressant tycker jag, för att det måste vara ett medvetet val från Gud och Nya testamentets författare. För att ordet eros var väldigt flitigt använt vid den tiden då Nya testamentet skrevs. Eros som frälsningsväg har sin historia eller sina rötter i den antika mysteriekulten, där gudsföreställningarna handlade om att gudarna, då tänkte man sig, de levde sina lyxaliga liv här uppe i någon slags lyxigt och bekväm tillvaro, men de brydde sig inte någonting om människan och de älskade inte människan. Men människan ville då komma dit upp till gudarnas nivå. Och då var eros vägen dit. Riktningen igen då. Eros är vägen upp. Och på så vis blev ju då eros någon slags undanflykt ifrån, eller någon flykt ifrån denna världen och bort ifrån det sinnliga. Och sen menade man också att människan hade en gudagnista inom sig. Det har ni hört förr. Och det tänkte man sig som en rest av ett tidigare gudomligt tillstånd som människan då någon gång hade haft, tänkte man sig. Och då skulle människan söka sig inåt mot den här gudomliga resten. Och där skulle hon då liksom lära känna sin sanna natur. Och sedan skulle hon genom det sträcka sig uppåt i en förening med den högre gudomligheten. Och så tänkte man också att den här gudomliga resten, den kunde frigöras då genom sånt som askes, reningar och extas och andra såna här övningar till ett uppstigande till sin, vad ska man säga, ursprungliga gudomliga hemvist. Så eros är alltså den kraften som man tänkte sig driver människan upp till det översinnliga, och då utan att hon får någon hjälp ifrån någon högre makt som hjälper till med det. Så ni hör ju här att eros handlar om en helt annan riktning än agape. I det antika Grekland så handlade etiken mest om att tillfredsställa individen när det gällde just sånt här som välbefinnande och lust, självständighet, oberoende och så vidare. Och i den miljön så växte det fram en slags filosofi och religion där Eros fick en central plats. Och Eros blev ungefär som en plattform som man då sen byggde olika religiösa idéer och filosofiska idéer på. Och det här gjorde ju att det blev helt egocentriska religioner som uppstod på den plattformen. Så allt religiöst liv utanför den kristna tron kom att präglas av Eros-tanken. Men som vi ska se lite senare så kom även kristendomen att påverkas av Eros ganska snabbt. Och så har det varit ända fram till vår tid. Så Eros är, kan man säga, den breda vägen som sveper med sig nästan allting. Och den försöker ständigt ersätta agape i den kristna tron. Ni känner säkert till Platon. Han levde före Kristus mellan åren 428 och 348. Och han tog de här gamla idéerna från antiken om Eros och människans strävan uppåt. Och så vävde han in dem i sin filosofi. Så hans filosofi blev faktiskt en frälsningslära. Och en populär sådan också. Och med Platon kan man säga att Eros blev en slags makt att räkna med. Platon själv, han kallade denna, om vi ska säga teologiska Eros då, för den himmelske Eros. Det var ett vanligt begrepp utifrån Platon. Till skillnad då från den vulgära Eros, och det handlade då om låga begär. Så den himmelske Eros, det handlar om befrielse från det sinnliga så att man ska, som människa ska kunna lyftas upp till den gudomliga sfären, himmelska sfären, eller som Platon kallade det, till idéernas sfär. Återigen då ett uppstigande där själva dragningskraften uppåt är Eros. Så som ni hör så är ju Eros en helt annan andlighet än vad den kristna tron handlar om. Och jag tror alltså det kan vara bra att känna till lite om den historiska utvecklingen med Eros för att vi ska kunna se vad det är som händer i kristenheten idag och vad som har hänt. Det är alltså två helt olika livsinställningar och två helt olika andliga inriktningar. Det är den egocentriska mot den teocentriska. Agape då är ju helt orienterad från Gud och människan kan inte på egen hand sträcka sig upp dit. Agape är istället Guds väg ner till människan. Och hos Gud finns inte Eros överhuvudtaget, för han kan ju inte stiga högre upp än vad han är. Han är ju den högste. Och som vi sa så åtrår ju inte Gud någonting heller. Han saknar ju ingenting. Så Eros finns inte hos Gud. Nu har jag ställt upp detta i en liten tabell som ni inte kanske ser så bra. Men den här kommer jag lägga ut på nätet sen också. Men det här är en sån här liten översikt att Eros innebär mänsklig begärande kärlek. Agape är Guds kärlek och Gud är kärlek. Eros innebär begär, åtrå efter något den saknar. Agape innebär offer, givande. Eros innebär den uppåtstigande tendensen och agape stiger nedåt. Det är ju Guds väg ner till människan. Människans väg upp till det gudomliga är Eros. Och agape är Guds väg till människan. Ja. Eros innebär prestation. Den bygger på mänsklig självfrälsning. Medan agape innebär nåd. Frälsningen är Guds kärlekshandling mot människan. Eros innebär egocentrisk kärlek. Den handlar om jag, mig och mitt. Jagets välbefinnande i centrum. Men agape är osjälvisk kärlek. Den söker inte sitt. Den är självutgivande och enkel. Eros vill vinna sitt liv, gudomlighet och odödlighet. Agape innebär att man lever Guds liv och kanske till och med vågar mista sitt liv. Eros vill förvärva och äga på grund av att den upplever att det är något som saknas, det finns en brist. Medan agape är utgivande och skänkande. Eros innebär att den är motiverad av föremålets värde, alltså det man älskar ser man ett värde hos. Och därför är den inte spontan. Men Guds kärlek är spontan. Den är framvällande och omotiverad och helt oberoende av något värde hos föremålet som Gud då älskar. Eros konstaterar och definierar värde hos sitt föremål och älskar och åtrår det. Medan Gud bara älskar och skapar ett värde hos sitt föremål. Och så säger man inom Eros perspektivet då att människan har en gudomlig gnista som söker sig tillbaka till Gud. Lika söker lika är ett sånt här vanligt begrepp inom Eros-området. Men inom agape säger vi att Jesus är Gud och han uppenbarar och förkroppsligar Guds kärlek. Nu ska ni få se på något riktigt spännande här som jag kallar för Eros-bärare genom historien. Som har påverkat kristenheten. Och nu ska vi bli lite spetsiga här. Vi ser ju lite olika saker där. Vi ska börja med att titta på gnosticismen. Eftersom den har påverkat kristenheten väldigt mycket. Och inte minst då i kristendomens unga dagar. Gnosticismen handlade om en frälsningsväg. Där just Eros var en hörnpelare. Och man kan säga att Eros-tanken liksom kom att explodera inom gnosticismen. Den passade som handen i handsken där. Men det otäcka var att gnosticismen den försökte dra in den unga kristendomen i den tidens religionssynkretism. Och så försökte gnostikerna förvandla kristen tro till en slags grekisk-babylonisk mysteriereligion. Och därför var gnosticismen det första riktigt allvarliga försöket till att ordentligt korrumpera den unga kristna tron. Och vi kan ju se något identiskt i vår tid när det gäller mötet mellan New Age och kristendom, nyandligheten och kristen tro. Och ur det mötet idag så kommer ju inte sällan många former av just korrumperad kristendom. Gnostikerna de försökte hitta de hemliga nycklarna som skulle låsa upp porten till den här frälsningsvägen. Och de gjorde en stark skillnad mellan det andliga och det fysiska, eller det materiella. Och det är också tankegångar som vi har sett varianter av i kristna villoläror under årens lopp. Men det är lite underligt för att i modern gnosticism så kan man faktiskt se att det finns en kärlek till det materiella i alla fall. Och det kunde man inte alls se hos de första gnostikerna. Gnosis i det här sammanhanget handlar om förborgad kunskap. Om frälsningsteknik och frälsningsmetoder. Gnosis innebär kunskapen om vilka vi är. Och nu är det stora bokstäver på vi här. Vad vi är, vad vi blivit, varifrån vi härstammar, vart vi är på väg. Vad vi ska bli frälsta ifrån, vad vår frälsning består i. Och det handlar om vad du ska göra och vad du måste kunna och så vidare. Och för att skaffa sig den här gnosiskunskapen så var man ju tvungen till att sätta sig in i de här hemliga lärorna då. Och det var det som skulle hjälpa till frälsningen enligt gnostikerna. Och då säger jag frälsningen inom citationstecken. För frälsningen innebär i det fallet att människan skulle frigöra sin ande från den materiella världen. Och på det sättet återförenas med sitt gudomliga ursprung. Så man kan säga att gnosticismen är en till 100% eller 101% egocentrisk självfrälsningsreligion med Eros som motor. Och hos gnostikerna så är Jesus bara en mästare. Och han utgjorde en slags mönsterbild. Och han var den som förmedlade sån här förborgad kunskap om frälsningens väg. Och gnostikerna tänkte sig också att allt som vi behöver veta om frälsningens väg, det fanns inom människan. Så det handlade om att medvetandegöra om denna kapacitet och frigöra det här för att kunna nå fram till frälsningen. Och det här liknar också ganska mycket saker inom vissa villfarna kristna rörelser, och inte minst bland sådana som vi kallar för mystiker. Och där blir ju just Jesus då bara någon slags kunskapsguru och en prototyp på någon slags på nyttfödd människa. Sedan ska jag säga något om kyrkofäder som erosbärare. Alexandria i Egypten, runt Jesu tid, så var det ett högsäte för den tidens vetenskap och filosofi och religion. Det där var en miljö där det liksom skapades en väldig synkretism, en väldig blandning och mix av det här. Och några av de så kallade kyrkofäderna då, de föddes och verkade där i just Alexandria. Så det grekiska tänkandet och gnosticismen påverkade en del av de här kyrkofäderna ganska mycket, eftersom de rörde sig i den här religiösa synkretismen eller den här mixade miljön. Och man ser bland annat detta hos Clemens av Alexandria och hos Origenes. För att hos dem så hittar man en mix av ett slags lagevangelium, eros och kristen tro. Och vi ser faktiskt mycket av samma mix än idag i den katolska kyrkan, där man ju upphöjer kyrkofäder väldigt mycket. Observans och askes är typiska erosdrag i det här sammanhanget. Och då handlar ju det om att följa strikta regler, observans, och att avhålla sig från njutningar. Och det är då askes. Clemens av Alexandria, nu blir det lite historia, han levde mellan åren 150 och 215 efter Kristus då, såklart. Och han var filosof och teolog. Och Origenes, han var elev hos Clemens. Och Origenes levde mellan 185 och 254. Och Origenes blev ju då också en känd teolog. Kyrkofadern Augustinus har ni hört talas om. Han föddes i romerska Nordafrika år 354 och dog 430. Han räknas ju till en av de största teologerna och filosoferna i den katolska kyrkan. Han är bland annat upphovsmannen till predestinationsläran, som är en hörnsten i kalvinismen. Och jag tror, nu måste titta på Sven, att han även är upphovsman till ersättningsteologin. Man kan spåra den dit. Och ersättningsteologin är ju då den här tanken som Anders var inne på, att oj, 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 säger Gud, vad det gick illa här med judarna. Det lyckades ju inte alls. Nu får jag göra ett nytt försök här med de kristna. Det kommer att gå mycket bättre. Det är den så kallade ersättningsteologin. Origenes då, som kom efter Clemens av Alexandria, han blandade ihop eros och agape till en slags kraftfull syntes, men den vann inget större insteg i kyrkan vid den tiden. Det blev istället Augustinus som förde in Origenes syntes i kyrkan, och den har sedan påverkat kristenheten ända sedan dess fram till våra dagar. Och Augustinus kärleksmodell kallas bland teologer för caritas. Det har ni säkert sett ibland, va? Det finns väl hjälprörelser som heter så. Och caritas är latin och det betyder kärlek, välgörenhet, tillgivenhet, värde. Och Augustinus, han menade att kristendomen är en kärleksreligion. Och det säger man än idag om katolska kyrkan, eller om katolicismen. Den är en kärleksreligion. medan protestantismen, den är en nådereligion. Och för Augustinus då så var caritas kärleken till Gud. Och det är alltså då människans caritas som står i centrum, till skillnad från agape där det ju är Guds kärlek som står i centrum. Så att det här är återigen en skillnad i riktning. Den uppåtstigande tendensen mot den nedåtstigande kärleken från Gud. I sann kristen tro så är det ju då agape som utgör hela den bärande grunden. Men i och med Augustinus så blev det caritas som blev den bärande kärlekstanken i kyrkan. Och caritas kan man se som en begärande kärlek. Och man säger konstigt nog också att den är varken god eller ond. Några ord också om renässansen. Det är ju den period då medeltiden slutade, kan man säga. Och antikens kultur och idéer väcktes eller fick nytt liv. Och renässansen utgick från Italien från tidigt 1400-tal fram till ungefär år 1600. Och en väldigt intressant iakttagelse från den här teologen Anders Nygren, det är att renässansen drog fram erostanken i ljuset igen. Men sen blev det ju så att reformationen drog fram agape i ljuset. Tack och lov. Grekisk filosofi, andlighet och mystik fick ny kraft och ny fart under renässansen. Och då började man intressera sig väldigt kraftigt för kontemplation, mystik, astrologi, extas och andra sådana här övningar. Och det gjorde att Augustinus caritas, som alltså är syntesen av agape och eros, att den gled iväg ännu tydligare mot eroshållet. Den fick en tydligare erosförankring. Men sen då när renässansen började klinga av, då var det äntligen dags för reformationen. Och den innebar den teocentriska kristendomens återkomst. Och i viss mån kan vi ju säga då att det var den sanna kristna trons återkomst. För Martin Luther, han stod för en rakt igenom teocentrisk gudsrelation. Och han vände sig väldigt skarpt emot den egocentriska fromhet som präglade den katolska kyrkan. Det var det han såg. Där det mesta handlar ju om vad människan ska bidra med till sin frälsning. För rättfärdigheten ska ju presteras inom den katolska tron. Och oavsett vad de säger om det uttalandet så är det summan och kardemumman. Luthers kritik mot kyrkan handlade därför mycket om att han i kyrkan såg att människans jag tog mycket utav Guds plats. För mycket i katolsk tro handlar ju om den kärlek som vi antas vara skyldiga Gud. Och det handlar då alltså om en begärande kärlek. Det handlar då om caritas och eros. Och det där gick Luther starkt emot. Och när Luther sen förklarade vad kristen kärlek är, så utgick han ifrån Guds agapekärlek, sån som vi ser den hos Jesus Kristus. Talet om agape är ju alltså inte någon begärande kärlek, utan det är en skänkande kärlek. Så Luther, kan man säga, han var inte enbart en reformator när det gällde nåden och synen då på rättfärdiggörelsen, utan han var också en reformator när det gäller synen på kärleken och då mer exakt agapes återupprättande. Och sen lyfter han ju även fram Guds gemenskapen och att den är för oss här och nu i vår syndiga värld med oss som förblir syndare på denna sidan evigheten. Så Guds gemenskapen sker alltså inte på någon högre spirituell nivå som vi liksom skulle lyfta oss till genom till exempel reningar och observans och askes eller så. Utan Gud kommer ner med sin kärlek till oss syndare. Och det är intressant att Luther, han gav oss det rådet att inte sträva efter så stor renhet att man glömmer av att man är och förblir en syndare. Det var Luthers råd, men inte menade han ju med det att vi skulle springa ut och synda hej svejs, men ni förstår nog vad han var ute efter. Jesus kom ju för att frälsa syndare och ta sin boning i rättfärdiggjorda syndare. Och man kan säga att gudsgemenskapen inte bygger på någon förmodad eller presterad helighet från vår sida, utan den bygger på det faktum att vi är hjälplösa syndare. Gud älskar syndare, dock inte synden. Och man ser ju detta i att Gud själv steg ner till vår värld för att frälsa oss arma syndare. Så att Guds rättfärdiggörelse är alltså en rättfärdiggörelse av syndare, och då avses ju botfärdiga syndare. Han kom inte för att frälsa de självrättfärdiga. Och jag har några bibelord på detta. Det här är en rättfärdighet som skänks från Gud, och den är alltså helt unik för kristen tro. Lukas evangeliet kapitel 5, vers 32. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare. Romarbrevet kapitel 3, vers 21-22. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och så första Johannesbrevet kapitel 4, vers 10 igen. Kärleken består inte att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Falsk religion och tro, om vi säger falsk kristen tro och andra religioner, de tänker ju vanligtvis så här: om jag gör si och så, då kommer ju Gud och se till mig, och då kommer jag bli välsignad och så vidare. Men det är eros i det tankesättet, att lyfta sig själv till en högre nivå för att liksom komma närmare det gudomliga då. Luther, han var ganska tuff. Jag ska ta lite till om katolicismen. Den syftar ju till att föra gudsgemenskapen upp till ett slags heligt plan med sitt religiösa utövande. Och det ser man ju inte minst i deras pompösa gudstjänster, men också i all den mystik som praktiseras i katolska kyrkan, och allt botgörande och alla riter och sakrament som är så vanliga där också. Men för Luther, Martin Luther, så var detta religiösa utövandet något av den värsta styggelse han kände till. När den alltså just syftade till att utifrån egen kraft och förmåga lyfta sig upp till Gud. Och det är kött enligt Luther, och han kallade det för dubbelsynd. Och det är alltså eros. Men det är just sånt här som är religion, att sträva, själv sträva högre upp mot det gudomliga. Och Luther menade då att sånt i själva verket för människan längre bort ifrån Gud. Och det gör henne ännu mindre mottaglig för Guds nåd. Och just därför så kallade Martin Luther detta för dubbel synd. Här är nu Bibelns perspektiv på en del av det som jag har sagt så här långt. Romarbrevet kapitel 5, vers 1-11. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet, men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi glädjer oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och så Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 3. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Alla kan alltså inte se Guds rike, men var finns då Guds rike på jorden idag? Jag sa det innan. Överallt där Guds ande är utgjuten i de troendes hjärtan och där Guds ande är utgjuten så flödar ju också Guds agapekärlek ut till världen. Mer eller mindre, men den flödar i vilket fall som helst. Är man då född på nytt av Gud så kan man se detta och förstå det. Men är man inte född på nytt, ja då förstår man sig inte på det här. Och då kanske man försöker att efter egen förmåga lyfta sig själv upp till det gudomliga. Eller så kanske man försöker dra ner det gudomliga hit till vår värld. Men vi vet ju att Guds rike redan finns mitt ibland de troende och inom dem. Genom den helige ande. Och det sammanfattas ju i dessa två bibelord. Eller det är ett bibelord. Två olika översättningar. Först från Svenska folkbibeln 98. Lukas evangeliet kapitel 17, vers 20-21. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er. Och i 1917 års översättning har de valt att översätta så här, att ty se, Guds rike är invärtes eder. Och det går att översätta på det sättet också, så att man får nog se det på båda sätt. Guds rike finns mitt ibland oss och inom oss också. Vi bär med oss Guds rike. Så Guds rike finns ju idag i den form som han har tänkt sig just nu på jorden. Och i den omfattning som motsvarar antalet sanna kristna i den här världen. Så vi kan ju inte tro att vi med någon slags erosmetoder kan dra ner mer av Guds rike hit. Eller lyfta oss upp till högre andliga nivåer på något sätt för att på så sätt hjälpa till med vår egen frälsning eller vår egen andliga utveckling. Eller rikets utbredande. Och vi kan ju inte heller dra ner Guds rike för att leva någon slags hejdundrandes liv som apostlar och profeter här. Vi ska titta på den här bilden en gång till. Nu har jag lagt till en sak där som ni ser ute i högerkanten. Jag har redan varit inne på katolicismen så jag går inte mycket djupare in på det här. Men har man lärt sig skillnaden mellan Guds agape och eros, då ser man ganska lätt att katolska kyrkan bygger på eros-principerna. Och det där ska man ju vara väldigt vaken över idag när många vill ha ekumenik med den katolska kyrkan. Det går inte att förena eros och agape. För då blir det bara ännu en variant på korrumperad kristendom. Eros och agape är helt oförenliga. Och detsamma gäller för mystiken som jag också berört. Den är också någonting som ligger helt och hållet inom erosområdet. Och i kristenheten så ser vi ju mystiken i form av kontemplation, meditation, centrerad bön, inre bön och så vidare. Men det är ju inte mindre av eros bara för att man ger den kristen inramning. Det är eros i vilket fall som helst. Och då tänker man ju ofta så här att via olika kontemplativa övningar så tänker man att man ska förflytta sig till högre andliga nivåer eller sträcka sig efter det gudomliga, antingen liksom inom sig eller utom sig. Eller att man ska nå högre stadier av medvetande, insikt och intimitet talas det mycket om idag. Och det här handlar ju även om gnosis, och därför så erbjuds ju också många kurser i det här. Men i mystiken finns inget av barnaskapet och inte någonting av agape heller. Sen måste jag bara nämna det här med lovsång. Om man sysslar med lovsång så måste man ju vakta på sig själv så att inte man ger köttet utrymme eller att man håller på med det av rent kötsliga motiv. För musiken drar väldigt lätt iväg med köttet. Jag har själv erfarenhet av det. Jag har fuskat lite med musik. Och i kristenheten så tycker jag att man ser mycket utav kött idag. Tyvärr. Man liksom kopierar världens uttryckssätt. Och det ska vara så snajsigt och man ska se så frän ut och så vidare. Men, jag tycker det är betydligt mer otäckt om man blandar in eros i lovsången. För det används lovsången som ett verktyg till att stiga upp liksom till högre andliga nivåer och för att låsa upp dörren till olika andliga välsignelser eller för att man tänker sig att man ska undfly det jordiska lite och sväva runt i någon slags flummig spiritualitet. Ja, då är det nog ganska klart att det handlar om eros. Och just det kan vara mycket förledande och det tycker jag är otäckt då. Så det handlar ju om beräknande kärlek där man hoppas att få någonting tillbaka. Man satsar för att vinna. Man satsar liksom för att vinna Guds gillande och hans välsignelser och man söker kanske spirituella upplevelser och så vidare. Det får man se upp med. Men om då lovsången ska vara sund så måste den vara befriad från egocentrisk kärlek och all form av eros och kötslighet för den delen också. Och detsamma gäller ju för bönesatsningar och manifestationer. Sen ska jag bara kort säga också att när det gäller bibelskolor då måste man ju också vara försiktig. Men så länge det handlar om att undervisa utifrån agape-perspektivet, att man ska lära känna Gud, Jesus och hitta barnaskapet, friheten i Kristus och förstå sig på rättfärdiggörelsen, alltså då är det ju mycket bra. Men handlar det om att man ska lyfta sig upp till liksom nya andliga nivåer, att man ska bli en andlig gigant, en andlig kanon och hur jag ska bli uppmärksammad av Gud här nu, hur jag ska bli välsignad och hitta nycklarna till framgång. Ja, då är man ju illa ute tycker jag. Så man måste vara vaken över vad som är grunden i bibelskolor och vad som är syftet och motivet med undervisningen. Nu ska vi titta på Bill Johnson. Och det här är falsk väckelse och något som är mycket alarmerande i kristenheten, inte minst i Sverige. Och det handlar då om den amerikanske förkunnaren Bill Johnson och alla hans villoläror och absurda andlighet. Och det här kan vi titta på i ljuset av agape och eros. För er då som inte vet vem Bill Johnson är, så är han en amerikansk förkunnare. Han har en församling i Redding i Kalifornien i USA. Och där finns också en bibelskola som faktiskt väldigt många svenskar har åkt till. Och inte minst unga kristna. Och det ser jag som ett mycket illavarslande omen för kristenheten i Sverige. Och kristenhetens hälsa i vårt land och faktiskt hela landets hälsa. Jag är riktigt oroad över detta. För Bill Johnsons undervisning kan man beskriva som en blandning mellan i en viss mån kristendom och New Age. Ett begrepp som han ofta slänger sig med, det är så som i himlen, så och på jorden. Och även om det då är taget ifrån Bibeln, så är det ju så här att i den korta formen som han ofta använder, så gör han precis samma sak som man gör väldigt mycket inom New Age-rörelsen. För där tänker man sig, så som i himlen såg på jorden, att man ska dra ner något gudomligt till jorden för att här bygga ett rike. Och det är precis vad han tänker också. Och ska vi då röra oss med begrepp som vi har tittat på här tillsammans, så kan man säga att Bill Johnson arbetar helt och hållet utifrån eller utefter Eroslinjen. Och han jobbar med att förmedla någon slags gnosis, en förborgad kunskap. Och det är mycket av gnostiska tankegångar i hans undervisning. Strikt teologiskt sett så innehåller Bill Johnsons förkunnelse mycket från trosrörelsen. Och då inte minst Kenneth Hagin. Och han har själv sagt att han fick, alltså Bill Johnson, fick sitt andliga genombrott efter att ha blivit fylld av den smörjelse som förmedlades i den så kallade Toronto-välsignelsen. Och jag har i Bibelfokus en text som mycket tydligt visar att Toronto-välsignelsen härstammar från Kenneth Hagin och Kenneth Copeland. Och i de här citaten så ser vi tydligt kopplingen till trosrörelsens läror. Detta är något av en hörnsten i trosrörelsen. Det här är då Bill Johnson som säger detta i sin bok När himmelriket tränger fram. Och det här är översatt från den engelska boken. Allt som Adam ägde, inklusive lagfarten över planeten, med dess tillhörande maktposition, blev en del av djävulens byte, minns han. Och i Adam och Evas uppdrag att underkuva jorden hade de inga sjukdomar, ingen fattigdom och ingen synd. Nu när vi är återupprättade till hans ursprungssyfte, skulle vi då förvänta oss något mindre? Det känner ni igen, va? Sen ska jag ta några citat som tydligt visar att Bill Johnsons undervisning är helt rotad i de här tankegångarna om ett uppstigande, alltså Eros tankegångar. Och att han ser på det andliga livet ganska likt gnostikerna. Han gör en skillnad mellan det andliga och det fysiska. Och det här är citat ifrån en predikan som på svenska skulle ha rubriken Att tänka från tronen. Jag vill fortsätta där vi liksom slutade för några veckor sedan. Serien jag påbörjade om tronlivet, den uppstigna livsstilen. Liksom fadern har satt Jesus vid sin högra sida på samma sätt har han satt dig vid sin högra sida därför att du är i Kristus. När Jesus stod inför sina lärjungar, inför Nikodemus, och han gjorde det här uttalandet, han sa: ingen har uppstigit till fadern utom han som steg ned. Nu var det här innan hans död, innan hans uppståndelse, så han beskrev här en livsstil av intimitet med fadern där han fastän han stod på jorden hade uppstigit i himmelska dimensioner i sin relation med Gud. Poängen är att detta är en inbjudan till varje troende. Och så säger han vidare, Paulus myntade ett uttryck när han talade om att varje troende sitter på himmelska höjder i Kristus. Så föreställ er detta. Jesus blev uppväckt från de döda genom uppståndelsens ande. När han blev uppväckt så steg han upp till himlen och satte sig på faderns högra sida och var sedan förhärligad. Okej? Så vi har också uppstått och uppstigit till himlen och förhärligats. Och jag känner som om Herren till och med just nu bjuder in oss, drar in oss i möten som justerar vårt perspektiv. Den som har mött Gud ser från hans perspektiv, ser genom hans ögon inbjudan att varje troende måste komma högre upp. Slutcitat. Och här menar alltså Bill Johnson att Jesus gjorde ett slags andligt uppstigande före det att han steg upp till himlen inför lärjungarnas ögon. Och så samtidigt då menar han att de troende kan göra motsvarande andliga uppstigandet. Eftersom Jesus var en prototyp på en på nytt född kristen. Och så menar han att vi då ska leva vårt trosliv utifrån den nivån där, dit vi har stigit upp, utifrån Guds tron. Och det här uppstigandet och nedstigandet också för den delen, det är helt och hållet i linje med Eros, och det är också en variant av gnosticism. Och Johnson, han kallar detta då för den uppstigna livsstilen. Och det kan vi ju inte hitta något om i Bibeln. Sedan så kan man ju säga att det Bill Johnson sysslar med, det är att förmedla en slags gnosis. En lite förborgad kunskap. Och den är ju då perfekt designad just för att driva bibelskola och ta bra betalt för böcker. Det där är ett kännetecken för gnosis. då är det ju tänkt att de nyfikna betalar och hoppas på att de ska lyftas högre upp. Och för Bill Johnson är Jesus en mönsterbild. Han går liksom före oss och vi ska gå efter honom i allt. Och han ses av Bill Johnson som en prototyp. Jesus ses som en prototyp på en pånyttfödd kristen som går mot gudomlighet eller självförgudning. Och man kan säga att Jesus reduceras ju här till någon slags coach för den troendes andliga karriär. Vi ser det också här i det här citatet. För att vi ska bli allt som Gud hade tänkt måste vi komma ihåg att Jesu liv var en modell av vad mänskligheten kan bli om vi vore i rätt relation till Fadern. Man kan fråga sig, var Jesus bara en modell för oss? Är han vår coach så att vi kan förverkliga våra andliga drömmar? Det är väldigt egocentriskt och det är mycket eros i det. Den kända New Age-författaren Alice Bailey, hon skrev också om det här uppstigandet och hon hade en femstegsmodell där det femte steget handlade om ett uppstigande i den här processen där man går mot självförgudning. Och man kan ju undra då om Bill Johnson har läst Alice Bailey. Varför det här uppstigandet är viktigt för Bill Johnson, det beror ju då på att han menar att vi måste först stiga upp för att sen kunna stiga ner och bygga Guds rike på jorden. Och det är utifrån det perspektivet som Bill Johnson skriver såna här böcker som När himmelriket tränger fram. Och den här tanken om att upprätta riket på jorden före det att Jesus kommer tillbaka just för att återupprätta Guds rike på jorden, det är en villolära som man kallar för Kingdom Dominion eller Heaven Now. Och den har dykt upp i kristenheten lite till och från, inte minst i USA. Och här säger då Bill Johnson i det här citatet att den grundläggande definitionen av ordet apostel är att gå till ett annat territorium och skapa den kultur där som du levde i på hemmaplan, alltså i himlen hos Gud, på Guds tron. Så det är en bön om att återskapa på jorden en kultur som existerar i himlen. Slutcitat. Så han ser sig själv som en prototyp och en sån här apostel som ska då upprätta riket på jorden. Han är en prototyp också på det som de brukar kalla för Guds manifesterade söner. Och så ska man då följa efter Bill Johnson och meditera på hans undervisning om man då vill bli som honom. Men jag brukar tänka det, vem i hela världen vill bli som Bill Johnson? Nu, ett av hans farligaste budskap, det är att han säger att Jesus Kristus kommer att återvända i oss. För med den undervisningen sopar han ju undan Jesu fysiska och fullt synliga återkomst. Och så öppnar han upp för tanken om att Jesus då alltså ska komma tillbaka på något mer subtilt sätt. Det här tror jag också öppnar upp för att vi, om vi faller för detta, att vi kristna står mycket mer redo för att lovprisa den kommande antikrist och det rike som han ska upprätta på jorden före det att Jesus kommer tillbaka och återupprättar sitt rike. Så man kan ju fråga sig vad det är för rike det handlar om det här. Men när vi ser allt det här börja hända då har ju Jesus sagt att vi ska lyfta blicken för att invänta hans fysiska och synliga återkomst. Men vad säger då Bill Johnson? Han säger så här. Den näst största anledningen till väckelsens upphörande är när kyrkan börjar hoppas på Herrens återkomst istället för att sträva efter ett större genombrott i det stora uppdraget. Man kan undra vem man har fått detta stora uppdrag ifrån, för det handlar ju just om att upprätta ett rike på jorden före det att Jesus kommer tillbaka och återupprättar Guds rike på jorden. Jag ska säga så här att man kan läsa bibelord antingen i ljuset av agape eller i mörkret från eros. Och de här två olika sätten att läsa bibeln ger ju helt två helt olika resultat. Det ena befriar och det andra ställer krav och vilseleder. Och i Hebreerbrevet så talas det om att få en vila från döda gärningar. Så jag tänkte att vi som avslutning kan fundera lite kring döda gärningar i ljuset av Guds agape. Och då ska vi läsa det som jag tidigare utelämnade från första Korinthierbrevet kapitel 13 och kärlekens lov, vers 1-3. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Det går alltså att göra en mängd massa stiliga och fromma gärningar utan att ha agapekärleken som grund. Och då är det helt meningslöst. Man vinner ingenting på det, enligt Paulus. Och detta är väl då bland annat vad Bibeln kallar för döda gärningar. Det handlar om att man pressar sig till att, det här känner ni säkert igen för att vi faller in i det då och då, Anders var inne på det också, man pressar sig till att stilla sitt samvete, bättra på sin rättfärdighet och så vidare inför Gud, göra lite goda gärningar för att man känner en prestationsångest. Och här finns ju nu då en risk att man läser ett sånt här bibelord utifrån erosperspektivet om vad ska jag göra. Och då sätter man ju fokus på sig själv för att göra lite förbättringar, putsa lite och så vidare. Men läser man det här bibelordet utifrån agape-perspektivet, då blir det faktiskt befriande istället. Då kan man ju istället tänka så här, vad skönt, då lägger jag ner alla mina meningslösa strävanden och döda gärningar. Gud har ju ändå koll på allt det här, och Gud har ju dessutom förberett mina gärningar. Jag kommer med till det sen. Så det här öppnar egentligen upp för en trons vila. En vila ifrån massa meningslösa gärningar. Det är så man ska läsa detta, tycker jag. Man ska läsa Bibeln utifrån vad Gud har gjort och gör och vill göra. Och inte utifrån ett erosperspektiv som har mig i fokus. Så vi ska begrunda detta att Gud har ju utgjutit sin agape-kärlek i oss genom sin helige ande. Och vi har fått den helige ande till att vara vår hjälpare. Och så har ju då Gud förberett goda gärningar som vi ska vandra i. Enligt Efeserbrevet 2:10. Och sen är det till och med så att Jesu kärlek tvingar oss. Jesu kärlek driver oss till att uträtta goda handlingar. Och det står det om i andra Korinthierbrevet 5:14. Vad är då summan av det? Ja, jag kan ju inte se någon annan summa än att man behöver inte pressa sig själv till goda gärningar. Man kan vila i att Gud har ansvaret. Han kommer att se till att jag gör de goda gärningar som jag eventuellt ska göra. Och det gör ju att jag själv behöver inte känna någon prestationsångest eller några krav. Det är hos Gud ansvaret ligger. Men jag ska säga att det här kan ju också göra att jag i vissa lägen inte kan låta bli att agera då, eftersom Guds kärlek tvingar mig ibland att göra goda gärningar. Men är det på det sättet, när att det här goda kommer inifrån oss, så är det ju gärningar som Gud har förberett, och då sker ju förhoppningsvis dessa goda gärningar utifrån att det är villkorslöst, omotiverat och spontant. Alltså precis så som agape är. Där finns en vila. Det här är vila och trons vila. Agape kan leda till trons vila. Att vi kan vila oss från döda gärningar. Och ser man nu väldigt lite av sådana gärningar i sitt liv, och man tycker återigen som usch, var jag en dålig kristen. Man ska ju inte tänka så, då är man ju i fokus på sig själv. Men man får ju då be om Gud att han utgjuter mer av sina agapekärlek i mitt hjärta. Ansvaret ligger hos Gud. Så pressa er inte. Och se inte ner på er själva. Detta är mina slutord nu. Att jag hoppas att ni har blivit lite stärkta i nu vad som är så unikt med Jesus och den kristna tron utifrån det här agape-perspektivet. Och när det här har fått rota sig ordentligt i oss, då förstår man faktiskt hur otroligt enkel den kristna tron egentligen är tänkt att vara. Det handlar om, som vi alltid brukar säga, barnaskap och återbarnaskap. Och som barn till Gud så behöver man varken gnosis eller eros. Men jag vill ändå uppmana oss alla, där det kan behövas, att göra en ordentlig prövning av företeelser och läror och förkunnare i kristenheten. Och vi kan ju då pröva genom att jämföra med Bibeln. Som jag sa inledningsvis, det sunda ska ju harmoniera med hela Bibelns liksom samlade undervisning. Och vi kan också pröva genom att sätta saker i ljuset från barnaskapet. Vi ska titta på saker utifrån barnaskapsperspektivet. Ligger det vi belyser då i linje med barnaskapet, eller krävs det att jag ska vara någon fullärd expert inom det kristna? Och så kan vi då även belysa saker utifrån det här eros och agape-perspektivet, som min tanke var att ge liksom ett lite nytt perspektiv, ett nytt begrepp. För mig var det här en väldig aha. Och då ska man tänka så här, vilken linje följer nu det här som jag prövar? Då ska ni tänka, följer det här eros eller agape? Och så tänker ni tillbaka på vad eros och agape var. För att eros och agape går ju inte att förena. Och så tänker man, krävs det att jag ska leva efter riter och metoder? Och behövs det en särskild initiering i någon särskild förborgad gnosiskunskap? Måste jag gå på en dyr bibelskola i 7 år? Måste jag köpa den och den boken? Är det kunskapsorienterat istället för gemenskapsorienterat? Är det egocentriskt istället för teocentriskt? Är det viktiga vad jag är och vad jag ska göra? Ja, då är det inom erosområdet. Det är ganska tydligt, tycker jag, att mycket ligger där. Och det lite otäcka med att göra sådana här prövningar är ju faktiskt att då faller ganska mycket bort. Och det gör att man kan känna sig ganska ensam ibland och lite utfrusen. Men det här handlar inte om att vara kritisk till allt och alla, utan det här handlar om att köra in på den smala vägen och där ha kärlek till sanningen. Och Sven läste ur andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och vers 9-12 där så står det om att kärleken till sanningen kan rädda oss. Det gäller att förstå att vägen är smal och det är få som går på den vägen. Det är därför ganska mycket faller bort när man granskar saker i ljuset från Bibeln. Och även då de här barnaskapsperspektivet, eros agape-perspektivet. Så vi ska be Gud att han ger oss öppnade ögon och denna kärleken till sanningen. För det är tydligen det som kan rädda oss. Och så ska vi också be att han plockar ner våra liv till en barnaskapsnivå. För det är där som Guds agapekärlek kan strömma igenom oss. Ska vi be tillsammans? Gud, Fader i himlen, vi vill be till dig genom Jesus Kristus. Tack att du kom ner till vår värld, Herre. Att du sökte upp oss. Att du lät din agapekärlek liksom bara flöda rakt över oss och genom oss, Herre. Och att vi fick respondera på den med tron. En förtröstan på din kärlek och omsorg och nåd. Tack att du har frälst oss, Gud. Tack att du har tagit dig an oss och gett oss din hjälpare så att vi kan knalla ut i vardagen här och bara förtrösta på att du är med och vägleder oss. Det är så gott, Gud. Det är så gott. Det är så gott att vara barn hos dig, Gud. Tack käre Gud Fader att du också ska ge oss en allt större kärlek till sanningen. Vi förstår ju att den måste vi ha om vi ska klara oss i den här yttersta tiden som är en lurig tid, som Sven brukar säga. Och Herre, vi ber att du ska ge oss öppnade ögon, en klarsyn, att du ska rycka undan hela slöjan som ligger för våra ögon, Herre. Låta rullgardinen gå upp helt och hållet så att vi ser klart i den här svåra tiden som är nu. Och Gud, vi ber dig att du ska plocka ner oss till ett sunt barnaskap inför dig. Att vi ska kunna vila i en enkel tro och inte jaga det spektakulära. Förlåt oss Gud för alla gånger vi har jagat iväg. Många av oss har gjort det. Vi har jagat just det smaskiga, Herre, på den andliga arenan. Förlåt oss Gud. Herre, låt också din agape-kärlek strömma genom oss. Inte för vår egen skull, men för omvärldens skull. Så att vi kan få, Herre, vandra i dina förberedda gärningar för oss. Där vi låter din agape-kärlek nå ut till andra som du söker. Herre, vi vill verkligen vara redskap i denna tiden så att andra människor kan bli frälsta. Tack Gud Fader, tack Jesus Kristus vår frälsare för allt vad du har gjort. Du Jesus är allt, du är unik. Ingen är som du Herre och inget kan jämföras med din agape-kärlek. Amen.